God kväll och välkomna till möte. Nu ska vi börja med att be. Herre, vi ber att du välsignar ditt ord. Tack Jesus för allt som vi får ta emot från dig. Tack att du är en god Gud som vill ge goda gåvor. Välsigna den här stunden tillsammans i ditt namn Jesus. Amen. Okej, jag vill att vi slår upp första Korinthierbrevet 2. Och där de fem första verserna. Första Korinthierbrevet 2 och de fem första verserna. Och vi var inne och nosade lite på de här tankarna för en tid sedan. Då i ett annat sammanhang. Men vi återkommer lite grann till det. Men verserna 1 till och med 5, första Korinthierbrevet, andra kapitlet. Men jag har fattat det beslutet att jag inte åter ska komma till er med bedrövelse. Nu säger jag någonting som jag inte kan stå för. Det var alltså första Korinthierbrevet. Jag sa rätt, men jag började att läsa från andra. Så ifall ni undrar varför. När jag kom till er bröder kom jag inte med höga ord eller hög visdom för att förkunna Guds vittnesbörd för er. Ty jag hade bestämt mig för att bland er inte veta av något annat utom Jesus Kristus och honom så som korsfäst. Och jag var hos er i svaghet och med fruktan och med mycket bävan. Mitt tal och min predikan var inte med övertalande ord av mänsklig visdom utan genom bevisning i ande och kraft. För att er tro inte skulle vara grundad på människors visdom utan på Guds kraft. Och jag tänkte på vilken stor utmaning som ligger framför oss idag. När vi ställer den mänskliga visheten emot skriftens uppenbarelse och skriftens auktoritet. Många människor har det här resonemanget att ja visst, det var inte så konstigt att man trodde på Bibeln för 1000 år sedan. Eller kanske till och med för 100 år sedan. Därför att den kunskap som människan då besatt var så liten i jämförelse med vad vi idag har tillgång till. Så därför kan man tycka att Bibeln hade en del att erbjuda. Men idag, om vi gör den jämförelsen, ja, då är det naturligtvis Bibeln som drar det korta strået. Men vi tror inte att det är så. Vi tror att det är rimligt att tro på Bibeln, att tro på skriften också idag. Och jag nämnde det här för några av er för en tid sedan, att någon påstod att varannat år så snabbt fördubblas människans kunskap. Det betyder inte att vi blir dubbelt så intelligenta efter 2 år, utan det betyder att vi har lärt oss att lagra kunskap som vi sedan har tillgång till väldigt snabbt. Och därför så fördubblas människans, ska vi säga, tillgång till kunskap, den samlade kunskapen. Och vi nämnde det här i ett sammanhang, Lukas 18:8, hur det står att ska människosonen finna tro när han kommer till världen, när han kommer tillbaks. Och kan vi möjligen tänka oss att det finns ett samband här, att tron på Guds ord avtar i takt med att människans kunskap ökar. Ja, jag tror att det finns ett sådant samband. Paulus stötte på detta redan för snart 2000 år sedan. Korint låg i Grekland. Grekland var säte för kulturen, det intellektuella. Och än idag, om jag nämner namn som Sokrates, Platon, Aristoteles och så vidare, så känner vi igen dem som grekiska filosofer. Och faktum är att mycket av det tänkande som idag präglar västvärlden, som har påverkat oss, det kommer faktiskt från de här herrarna. Och de var briljanta, de var genier, de var tänkare, ingen tvekan om det. Men också Paulus var en oerhört lärd man. Och han var medveten om detta. Men när han kom till korinterna så sa han ändå till dem att han hade bestämt sig för att inte försöka att mäta sin kunskap med deras och jämföra sig och imponera med fina citat och olika saker. Utan allt han sa, det är att bland er så ska jag inte känna till någonting annat än Kristus och honom som korsfäst. Han förstod betydelsen av enkelheten i evangeliet. Och i vers 5 som vi alldeles nyss läste så har jag hämtat titeln för dagens budskap. Det står att er tro, därför att alla människor har ett mått av tro, om vi läser Romarbrevet 12:3, att er tro inte skulle vara grundad på människors visdom utan på Guds kraft. Så att vi vill tala om människors vishet kontra Guds kraft idag. Och jag vet inte om vi bara för ett ögonblick stannar upp och mediterar lite grann över vad människan har åstadkommit. Och faktum är att man behöver inte vara speciellt gammal. Även de som vi idag kallar gamla, den äldre generationen, de har sett enorma förändringar äga rum under 1900-talet. Och även vi i någon mån. Men jag tänker på hur människan har varit på månen. Nu är nästa mål att åka till Mars. Jag tänker på hur vi gör resor över hela världen. Vi har någon här som är i branschen så att säga. Människor flyger och far, och det är inget ovanligt att man är på en kontinent ena dagen och på en annan kontinent nästa dag. Och i samband med det så tänker vi också på vad vi har åstadkommit i form av snabba kommunikationer. För bara ett par hundra år sedan fanns det inget annat sätt att kommunicera än att ta brevet i handen och åka dit det skulle. Sedan kom telegrafen, sen har det liksom löpt på. Och idag har vi enorma möjligheter att sända all tänkbar kunskap och information till andra sidan jorden på bara sekunder. Och människan har åstadkommit så mycket, och jag säger det här lite humoristiskt för jag skrattade själv åt det, men min syster var så entusiastisk. Hon hade varit någonstans och sagt att hon hade sett att de hade robotar som mjölkade korna. Och liksom att människan har även lyckats med det. Så att vid en viss tidpunkt när kon känner att nu är jag redo att mjölkas, så går den till en plats och där finns en robot som mjölkar kon. Och roboten sänder en signal in till bondens hus, som har en dator, och på den datorn så talas det om att nu har kon den och den blivit mjölkad. Och på det här sättet så gör vi hela tiden nya framträdande, men vi åstadkommer nya saker hela tiden. Och jag vet att ett argument som världen framför, det är att om vi bara får tillräckligt med tid så ordnar vi allting. Vi vet att människan står inför enorma problem när det gäller olika saker i världen, inte minst miljön. Men världen tänker, bara vi får tillräckligt mycket tid. Med andra ord, man har en tillit till sin egen förmåga att lösa sina problem. Och jag tänkte bara på hur Guds kraft är i hans ord. Och vi har ofta citerat Psaltaren 119:89. Det står att Guds ord är för evigt fast i himmelen. Och jag tänker på i samband med Malaki 3:6 en annan vers som jag ofta och gärna citerar. Det står att Gud förändras inte. Så ordet är för evigt fast i himmelen. Gud i sin karaktär, och vi kan inte separera Gud från sitt eget ord, är oföränderligt. Så med andra ord, det Gud en gång har uppenbarat, det är också för oss idag. Och människan har, ska jag, eller vill jag kalla för, en total oförmåga att ta itu med sina egna problem. Och det här är lite komiskt egentligen, men Bibeln beskriver människans primära problem som synd. Alltså att synd har många olika betydelser i Bibeln, men den primära betydelsen som kommer av ett visst grekiskt ord, det betyder att missa målet. Och människan har missat målet att leva med Gud och för Gud. Människan har valt sin egen väg och hon lever i synd. Hon lever separerad från sin skapare. Och det är intressant att se att människan utanför Gud och utanför Guds utrustning, frälsningen i Jesus Kristus och tillgången till vishet i hans ord, ja, utanför det sammanhanget är människan hopplöst förlorad. Och jag tänkte på här, varför valde Paulus i detta sammanhang att inte bruka sin mänskliga kunskap? Varför hade han inte kunnat liksom ta en debatt med dem liksom och hålla samtalet på en hög nivå? Men han gjorde inte det. Och jag vill att vi läser, eller jag läser det, ni kan följa med bara era biblar. Men första Korinthierbrevet läste vi från tidigare. Fortsätter att läsa, men nu från första kapitlet, 18-21 versen. Eller versarna. Till talet om korset är en dårskap för de som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det Guds kraft. Ty det är skrivet, jag ska göra de visas visdom om inte, och de förståndigas förstånd ska jag förkasta. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är denna världens kloka? Har inte Gud gjort denna världens visdom till dårskap? Eftersom världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, så behagade det Gud att genom den dårskap som predikas frälsa de som tror. Och Paulus visste att om han skulle gett sig i lag med dem och liksom tagit en rond med dem på det här mänskliga planet. Ja, okej. Intellekten kanske hade blivit stimulerade. Men han visste att det skulle aldrig åstadkomma en gudomlig frälsning. Han visste att inget kött, ingen mänsklig kunskap kan åstadkomma det. Och därför säger han att det behagade Gud att frälsa människor genom ett enkelt budskap. Därför att hur vis människan än är, så räcker inte den visheten till för att lära känna Gud och hans visdom. Och han visste att talet om korset är vägen till frälsningen. Och han ville inte att hans kött och hans bakgrund skulle vara inblandat. Och jag tänkte på hur det finns ingen fråga i den här världen som har ställts. Det finns ingen situation. Det finns ingenting som inte vi hittar svaret på i denna bok. Om vi bara tror på det. Och människan säger, vem är jag? Och människan försöker att hitta ett svar på det. Människan säger, varifrån kommer jag? Vad gör jag här? Vart är jag på väg? Vad är mitt problem? Eller mina problem? Och de här frågorna ställer människor kontinuerligt. Men Gud säger att hur mycket vishet, mänsklig sådan, som ni har tillgång till, så kommer ni aldrig att få ett svar på detta. Förrän ni ödmjukar er och tar emot den visdom som finns i Jesus Kristus. Och vägen till den visheten går genom Kristi kors. Och det var därför som Paulus sa, jag vill inte veta av någonting annat. För han visste att det skulle inte löna sig att ha en intellektuell debatt med de här personerna, grekerna, de lärda. Utan han verkligen ville lyfta fram korset som Gud hade satt framför honom. Och i Johannes 4 och vers 23 så har Jesus en konversation med den samaritiska kvinnan. Och hon har en form av kunskap. Och hon talar mycket naturligt. Hon ställer frågor till honom. Men Jesus är så över de här naturliga frågorna. Därför att han är inte naturlig. Han är övernaturlig. Och det är intressant att se att i vers 23... så säger han till henne, för hon har precis ställt en fråga, att ska vi tillbe i Jerusalem, där ni judar tillber, eller ska vi tillbe på det här berget där vi samarier tillber? Och han säger att vi måste tillbe Gud i ande och sanning. Och jag tänkte just på den här dimensionen. Att tillbe i ande. Därför att människan behöver Guds ande. Jag tänkte på hur det i första Thessalonikerbrevet 5 och vers 23 står att vi ska bevara anden, själen och kroppen. Och det här är en teologisk debatt som har rasat i många år, huruvida människan har två delar, en materiell och en immateriell. Det vill säga, är människan tvådelad med en kropp och sedan en ande och en själ som egentligen är en enda sak med två funktioner? Eller är människan tredelad, som det står här, alltså en kropp och sedan en själ och sedan en ande? Och jag tillhör den gruppen som tror att människan är tredelad. Därför att i Hebreerbrevet 4:12 så står det att Guds ord är skarpare än något tvegat svärd. Och det skiljer anden från själen. Och om anden och själen var en och samma sak, hur skulle då liksom ordet kunna eller behöva skilja dem åt? Jag vet, eller ni har säkert hört det här uttrycket om olika människor, och kanske om er själva också. Man vill säga, ja, den personen, de är i sin egen värld. Liksom, man liksom lever sitt eget liv. Man tänker och man är liksom inte riktigt i kontakt med det sammanhang som man borde. Man lever i sin egen värld. Och jag tänkte på hur människan lever i tre olika världar. För det första så lever vi i kroppens värld. Materians värld. Sinnena. Tänk på hur vi älskar njutning. Vi försöker att uppleva saker. Och vi talade förut om resor och vi talade om hur liksom den här världen har exploderat möjligheten att se saker, uppleva saker och göra saker som förut inte alls var möjligt. Man var ganska isolerad på den plats man var, men nu helt plötsligt har man fått möjlighet till det här. Och det är kroppens värld, sinnena, vad vi ser, vad vi hör, vad vi luktar, vad vi känner, vad vi upplever. Och det här är någonting som vi får till oss så enormt mycket på något sätt, att ta in alla de här intrycken och njuta av det. Och det finns en slags kroppsdyrkan, gå till gymmet och ät det här och drick det här och gör på det här sättet. Så på något sätt så får du en bättre kropp och du upplever den här världen bättre. Och den här världen är väldigt verklig, men det är en begränsad värld. Väldigt, väldigt begränsad. Och den andra världen jag tänkte på, det är själens värld. Själen består av ett intellekt. Den består av känslor. Den består av en vilja. Vi tänker på saker som vårt förstånd, vårt förnuft, åsikter, vetenskap, litteratur. Alla de här sakerna som själen kan tillgodogöra sig. Men människan blir aldrig tillfredsställd i dessa båda världar. Människan blir aldrig tillfredsställd i kroppens värld. Människan blir aldrig tillfredsställd i själens värld. Och jag tänker på alla tv-program som finns där ute som handlar om resor och mat och upplevelser. Liksom. Se den här platsen, ät det här, gör det här. Och jag tänker på hur människans kunskap på något sätt, intellektet lyfts upp och det här kan människan åstadkomma. Det här kan människan bygga. Det här kan människan göra på olika sätt. Men samtidigt vet vi att samma person som vinner Nobels fredspris har problem att komma överens med sin egen fru eller man eller vad det nu kan vara. Samtidigt vet vi hur den här personen som åker världen runt och talar om hur vi ska rädda miljön kör sin stadsjeep som drar 2 liter milen och fattar liksom inte att det här är också någonting som förpestar miljön. Att vi kan liksom inte på något sätt rädda oss själva. Vi kan ha en åsikt om det, vi kan förstå vad som egentligen behövs. Men när det väl gäller så har vi inte ens förmågan att vara ett exempel för andra. Och det här är intressant, de här två världarna. Och han säger här att världen i sin vishet, kroppens värld, själens värld, de världarna, de förmår inte att tillfredsställa människan. Och i första Mosebok 11:6 så talas det om Babels torn. Och det är så häftigt för att det står en liten fras där och det står så här att hädan efter ska ingenting vara dem omöjligt. Vilka då? Människorna. Hädan efter. Som andra ord, efter att Babels torn byggdes och människan ville göra sig själv ett namn och säga mitt intellekt, min vishet, min kunskap, min förmåga är tillräcklig. Och Gud, jag behöver inte dig egentligen. Från den dagen så har Gud sagt, gett ett löfte som är profetiskt egentligen. Därför han säger att hädan efter ska ingenting bli dem omöjligt. Och vi har sett den här utvecklingen. Vi ser den, hur den hela tiden går framåt. Och vi bara undrar egentligen att om Jesus dröjer 10 år till, 20 år till, 50 år till och vi får leva, hur långt kommer kunskapen att tas? Vilka saker kommer vi att få se? Kommer vi att få se människan landa på Mars? Kommer vi att få se olika saker ske? Förmodligen. Därför att hädan efter ska ingenting bli av omöjligt. Men det finns en sak som är omöjlig för människan. Och det är att hon kan inte frälsa sig själv. Och den tredje världen som vi lever i, det är andens värld. Eller som finns så att säga. Och jag tänkte på hur, jag vill läsa igen här, första Korintherbrevet 2 och verserna 6 till och med 9. Angående andens värld. Visdom talar vi dock bland de fullkomliga. Men en visdom som inte tillhör denna världen, eller denna världens mäktiga som kommer att förgås. Utan vi talar Guds hemliga visdom. Den fördolda som Gud före världens begynnelse har bestämt till vår härlighet. Vilken ingen av denna världens furstar har känt till. Om de hade känt till den hade de aldrig korsfäst härlighetens herre. Utan som skriften säger, vad inget öga har sett och inget öra har hört. Och vad som inte har stigit upp i något människohjärta. Det har Gud berett åt dem som älskar honom. Och människan söker, det är ingen tvekan om det. Visst kan vi tycka att kristendomen har gått tillbaks i detta land och förmodligen på många andra platser i världen på de senaste under de senaste årtiondena. Men samtidigt ser vi ett enormt sökande. Varför? Jo, därför att människan blir inte tillfredsställd i kroppens värld. Människan blir inte tillfredsställd i själens värld. Utan människan söker också den andliga dimensionen. Och jag älskar den här vers 7 som vi läste här. Om den hemliga visdomen. Hemliga visdom. Och i grekiskan är det ordet mysterion. Alltså mysterie. Och är det inte fantastiskt liksom att det finns en värld. När vi har upplevt allt i denna värld. Allt vad sinnena kan ta in. När vi har på något sätt tagit in all kunskap, gått till internet, sökt på alla tänkbara sökord och fått vårt intellekt mättat så att säga. Och då har vi ändå kommit till en plats där vi känner oss så otillräckliga. För de här två världarna kan inte tillfredsställa människan. Därför att Gud skapade människan som en tredelad skapelse, ande, själ och kropp. Men i fallet så dog människans ande. Själen lever vidare och kroppen uppenbarligen också. Men utan att vi blir födda på nytt. Och vår ande blir ett med Guds ande. I första Korintherbrevet 6:17. Så kan vi inte förstå den här andliga dimensionen. Vi kan inte förstå de här mysterierna. Vi kan ha all tänkbar utbildning, vi kan ha titlar, vi kan ha det ena med det andra som den här världen har gett oss eller utnämnt oss till. Men vi är likväl fullständigt oförmögna att lösa våra egna problem. Och jag vet inte, men ibland så får jag den här kommentaren när jag vittnar för människor. De säger, men jag förstår det inte. Om Gud finns och Gud är allsmäktig, varför kommer han då inte ner en gång för alla och säger, här är jag,
Och på det här sättet är det. Och på det här sättet ska det vara. Punkt slut. Om han gjorde det, ja, då skulle jag tro på honom.
Mm-hmm.
Okej. Men faktum är att Gud har faktiskt gjort detta. Gud kom in i denna värld. I Johannes 1:11 står det, han kom till sina egna, men hans egna tog inte emot honom. I vers 14, i samma kapitel, Johannes 1, så står det att han, Gud, blev en människa. Ordet blev kött i Jesus Kristus. Och han bodde ibland oss. Så Gud var här ibland oss. Och det står i vers 18, också samma kapitel, att han visade människorna vem fadern var. Så faktum är att Gud har kommit ner. Och Gud har berättat vem han är. Men människorna trodde ändå inte på det. Människorna valde att leva kvar i kroppens värld. Människorna valde att leva kvar i själens värld. Men man valde inte att bli född på nytt. Man valde att inte ta emot den här dimensionen, tredje dimensionen, nämligen andens värld. Och jag hoppar lite grann i texten här, men i samma kapitel, alltså första Korinthierbrevets andra kapitel, lite längre fram, i vers 14, så talar han om den naturliga människan, psykikos. Det är alltså en människa som bara lever i själens sfär. Det är en människa som inte förstår andliga ting. Det är en människa som inte förstår de mysterier som Paulus hade upplevt. Alltså jag har också en intellektuell bakgrund. Jag har också en gedigen utbildning. Jag har också suttit bland de bästa lärarna. Jag har också sett vad den här världen kan erbjuda. Men han säger, det är ingenting i jämförelse med vad jag nu har upptäckt. Jag har blivit född på nytt. Jag har fått... Min ande har blivit nyskapad och jag har upplevt en hemlig vishet som bara finns hos Gud. Ingen människa kan komma till den platsen. Och sen säger han här i vers 15, så talar han om den andliga människan. Och andliga människan, pneumatikos, som betyder just en människa som är andlig, som har denna dimension. Och den människan kan förstå andliga ting. Men så står det någonting underbart också, att ingen kan förstå den människan. Och det här har jag säkert upplevt ibland när man är på arbetsplatser och så och träffar människor, att vi har en urskiljning därför att Gud bor i oss. Det är vissa saker vi förstår det, men andra människor fattar ingenting. Och det är så intressant att se hur den andliga människan förstår andliga ting. Och sen i kapitel 3 och vers 1 så talar han om en tredje kategori, och det är kötsliga människor. Det är sarkikos. Det är människor som visserligen är födda på nytt, som visserligen har Guds ande, men det är inte, de är inte dominerade av anden. De är inte fyllda med anden som i Efesierbrevet 5:18 talar om, utan istället så är de uppfyllda av och dominerade av köttet, de invanda mönstren, det gamla sättet att tänka. Och de kan heller inte förstå och urskilja det som hör till andens värld. Så Paulus säger att människan är skapad av Gud med tre dimensioner, tre olika världar: kroppens värld, själens värld och andens värld. Men han säger att kroppen och själens värld kan aldrig tillfredsställa människan, kan aldrig frälsa människan, utan vi måste få ta emot evangelium i all sin enkelhet. Och det är det som korset talar om. För att vi ska kunna gå in i denna värld och tillbe, som Jesus sa till den samariska kvinnan vid brunnen. Tillbe Gud i anden. Därför att nu händer någonting fantastiskt. Jag är född på nytt. Och i Psaltaren 42, vers 8, så står det att djup ropar till djup. Och jag tänkte på den lilla frasen. Djup ropar till djup. Vad betyder det? Jo, att när jag har en pånyttfödd ande, ja, då kan jag också fördjupa mig i den här visheten. Och jag kan faktiskt umgås med Gud på hans nivå. Och det låter som en lite väl tilltaget uttalande ha umgås med Gud på hans nivå. Men det är faktiskt det som Bibeln säger. Inte nu att vi presterar detta, men Gud ger oss detta. Vi är sittande med honom, säger Bibeln i Efesierbrevet 2:6. Där ovan. Vi är på samma nivå. Och den ande som nu finns i mig, som är född på nytt och som har förenats med Guds ande. Vi citerade det tidigare, 1 Korinthierbrevet 6:17. Vi är sammanfogade och på det sättet så umgås vi med Gud. Djup ropar till djup. Men om jag inte är född på nytt, jag lever i kroppens värld, jag lever i själens värld. Ja, vad händer då? Jag har ett väldigt ytligt liv. Jag försöker att uppleva saker. Och om man tittar på olika religionsutövningar och man ska någonstans och se någonting och uppleva någonting. Åh, vad härligt, åh, vad häftigt. Eller det är liksom intellektet. Jag funderar, jag läser tjocka böcker, jag försöker att förstå hur olika saker hänger ihop. Men inget av detta, säger Paulus, är det som människan behöver. Därför att allt detta är människors vishet. Men vad vi behöver, det är Guds kraft. Och han säger att det är det här, nu är jag tillbaka i 2:5, för att er tro inte skulle vara grundad på människors visdom, utan på Guds kraft. Och det är bara i Guds ord som den här kraften finns tillgänglig. Och det är bara genom den helige ande som denna kraft kan tillgodogöras. Och det är bara genom vår pånyttfödda ande som vi kan umgås med Guds ande. Så det här är den värld som Gud har kallat oss in i. Men faktum är att när jag lever i andens värld, ja, då börjar jag också att uppskatta själens värld och kroppens värld på ett helt annat sätt. Jag älskar att se de här reseprogrammen. Jag älskar att se de här matlagningsprogrammen. Jag älskar att se de här sakerna när någon intellektuell eller intelligent människa har konstruerat en bro eller en tunnel eller en maskin som kan göra fantastiska saker. Jag älskar att se vad människan kan åstadkomma så länge människan ger Gud ära. Och det är det som är skillnaden. Och det var det som Paulus sa till korinterna. Han sa att all den här kunskapen som ni är vana vid, ni är greker, eller jag vet inte om alla var greker i församlingen, men Korint låg i Grekland. Och alltså allt det som ni liksom tror att ni berömmer er av, det är ingenting. Så därför, när jag kom på besök, så valde jag att bara känna till honom. Honom så som korsfäst, vår frälsare. Därför att där i ligger kraften. Visst, vi kan diskutera de andra sakerna, men låt oss sätta saker i sitt rätta perspektiv. Och låt oss inse att vi är tredelade. Vi är skapta av Gud för att leva i tre olika världar. Och de två första världarna, kroppen och själen, kan aldrig tillfredsställa oss. Men andens värld kan. Och när vi tillgodogör oss den världen, då faller allting samman, eller på plats rättare sagt, och djup ropar till djup. Vi kan verkligen umgås med Gud. Amen. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Vi ber att du välsignar dem i ditt namn. Amen.